Ja, god morgon allihopa. Ni lyssnar på Av egen kraft webbradio. Jag heter Leif Heidenberg och är programledare för Under ytan. Ansvarig utgivare är Louise Palma Aguirre och vi sponsras av Betongfabriken Coworking Kontor i Sigtuna. Idag, kära vänner, då har vi en väldigt speciell person för mig som jag har en del i mitt hjärta. Och det är Anneli Wallfelt som jag känner sedan många år som faktiskt fick mig att öppna ögonen för vad som är möjligt när det gäller social prevention och social hållbarhet för unga människor. Så välkommen Anneli.
Tack Leif.
Tack så mycket. Vi har ju känt varandra många år och vi kan väl börja lite kort vem du är från tidigare, alltså före 1998. Sen kan vi koppla på det årtalet då. Men du kan väl berätta vad som, vem du var och vem du har blivit, om man säger så, innan vi pratar om use at risk. För det är det som är temat idag.
Ja, precis som du säger så var det ett tag sedan vi lärde känna varandra. Och det som har varit ett vägskäl för mig från det jag var liten är nog att jag utifrån min uppväxttid i en liten by i Västerbotten ville se världen som en möjlighet för alla barn. Även för mig. Och det har nog präglat mig väldigt mycket. Att alla ska ha en chans. Och alla är värda en chans. Och alla människor är viktiga. Och att barn framförallt och unga människor, men egentligen alla människor oavsett ålder, ska inte vara i ett utanförskap. Det har präglat mig från det jag var jätteliten.
Så det har påverkat ditt yrkesval?
Absolut. Ja, absolut. Jag tror att i den här tiden i livet med retroperspektivet så självklart var jag inte medveten om det när jag var barn eller ung. Men jag var ganska tidigt medveten om det när det var dags för mig att välja yrkesbana. Så jag valde att bli socialarbetare utifrån mina, kan man säga, upptäckter med hur viktigt det var att få känna sig som en del i ett sammanhang och att jag var i behov av andra människor för att få ett gott liv. Det tror jag att jag förstod. Och jag förstod också att utanförskap, känslan av utanförskap är en ensamhet som är icke-gynnande. För man definierar sig själv som inte viktig. Och det tror jag är oerhört viktigt att alla barn och unga människor tar med sig i sitt liv som blivande vuxen. Jag är viktig och jag har ett värde.
Så jag hör att ditt ställningstagande för utveckling och vad ska jag säga, den här känslan att tillhöra och må bra och psykisk hälsa, det har funnits med sedan du var ung.
Jätteung. Och självklart har det ju som så många andra som jobbar med, kan man säga, människorelaterade arbeten mer eller mindre, så finns det en livserfarenhet och en upptäckt. Den kan vara kan man säga, egen upplevd, men man kan också ha sett det i familjen och i sin kamratkrets att det här med livsvillkor som ska inkludera alla betyder också att alla behöver vara med och skapa dem.
Just det. Ja, vi kommer snart fram till årtalet 1998 och jag själv, mitt liv förändrades faktiskt efter 1998 mycket utifrån att jag såg att jag jobbade med fel saker. Jag kom ju från näringslivet och gjorde någonting som jag inte var så intresserad av egentligen, men jag hade en lön. Men efter jag kom i kontakt med dig och det som hände 1998 och use at risk-programmen senare, har jag är mer mig själv, man säger inte samma, men jag är mer mig själv än jag någonsin har varit tack vare den resan som jag fick vara med om då. Kan du berätta mer om hur du kom i kontakt med use at risk i England och vad som hände?
Ja, jag träffade 1982 en man som jobbade med socialt arbete i London när jag var där på en studieresa när jag gick min utbildning. Och jag och Neil Ragg, som han heter, utvecklade en vänskap, och samtidigt så fick vi också insyn i varandras yrkesvillkor. Hur det var i England inom socialtjänsten och hur det var i Sverige. Och där föddes en nyfikenhet på både likheterna, men framförallt en förvåning över en del av olikheterna. Från min sida i alla fall. Och det som var mest olikt var ju att det fanns ett så stort engagemang från frivilligorganisationer och volontärorganisationer. Det var inte så vanligt i Sverige. Inte definierat på det sättet. Föreningslivet hade ju vi i Sverige kanske en mer traditionell syn på, att man inte hade så mycket mer sociala engagemanget att göra. Även om man säkert hade en sån betydelse. Men det här var mer uttalat. Åren gick och ni jobbade då som socialsekreterare i en ungdomsgrupp i en stadsdel och fick kontakt med en advokat som många gånger träffade unga människor som hade begått brott. Oftast med drogrelaterade bekymmer. Och den här advokaten, han tyckte att det här var ingen höjdare att döma de här ungdomarna till straffpåföljder om och om igen. Utan han tyckte att ett arbete som skulle förebygga det här var av värde. Och presenterade den här modellen att engagera ett lokalsamhälle. Både näringsliv, socialtjänst och föreningar och välgörenhetsorganisationer. De var mer lokalt.
Jag förstår. När du säger det här med döma för brott, det är ju det som politikerna pratar om hela tiden, tänker jag, i synnerhet idag.
Ja, det känner vi igen. Just nu är det väldigt politiskt laddad fråga och kommer väl förmodligen att bli en av de stora valfrågorna. Huruvida alltså brottssynen och straffen är så att säga vägen att bryta kriminalitet och missbruk. Självklart ska vi ha en lagstiftning där brott begås, där man döms för de brott man har begått. Men det finns en annan sida av det som är så otroligt mycket mer, kan man säga, humanistisk och även socialt och i samhället sunt. Det är ju faktiskt att jobba med preventionen, att det inte behöver begås några brott. Att man är en människa som hittar sin plats utifrån sina intressen och sina begåvningar och den möjlighet man har att få utbildning. Så det är själva idén med det här programmet, att även de ungdomar som kan tyckas ha hamnat lite mer på sidan av det som skulle gynna dem i framtiden skulle kunna hitta tillbaka. Och när jag säger hitta tillbaka så menar inte jag något annat än att hitta tillbaka till sig själv och vem du verkligen ska vara i ett samhälle.
Ja, vad bra, tack. Berätta mer om vad som hände 98 och de närmaste åren därefter.
Ja, man kan säga att jag behöver backa tillbaka vad som hände åren innan 98. För det här med att jag och Neil fick kontakt med varandra och det här programmet, det var redan 1992. Mm-hmm. Och före 1998 så formades i Sverige då en grupp människor tillsammans med mig som tog sig an det här sättet att se på preventivt men också operativt. För en del av ungdomarna var ju verkligen i ett utanförskap och i en riskzon. Så man kan säga att det preventiva som handlade om programmets utformning var att förhindra att det skulle bli värre än vad det redan hade blivit. De här barnen var ju kända av socialtjänst och polis och hade skolproblem. Men det hade inte helt gått överstyr. Och den här gruppen som samlades och enades om att det här är ett sunt sätt att både engagera lokalsamhälle och politik tillsammans med socialtjänstens profession. Vi började be om att få berätta om det här i stadsdelar i Stockholm och i olika kommuner i landet. Och till slut var vi mogna att kunna mer formera en konferens där vi kunde mer tydligt beskriva och visa på möjligheten hur det skulle kunna skapas ett sådant program och en sån metod i Sverige. Och det var det som skedde i november 1998. Och då fanns det ett antal kommuner på plats som många visade intresse. Men att gå från ord till handling är ju, som du vet, ett ganska stort steg. Och en kommun gick från ord till handling, och det var Borlänge kommun.
Just det. Jag har ju själv jobbat inom socialtjänsten i olika projekt. Jag har jobbat för Huddinge kommun, jag har jobbat för Stockholms stad, och du har jobbat i många kommuner själv, antar jag. Eller hur?
Ja, jag har jobbat i kommuner, och jag har framförallt jobbat med, kan man säga, målgruppen barn och ungdomar som har levt i ett utanförskap.
Just det. Och då tänker jag så här, vad är det som får en socialchef eller en socialnämnd eller kommunfullmäktige? För beslut tas ju på olika nivåer.
Mm.
Strategiska beslut inom politiken är ganska knepiga eftersom mandatperioden 4 år är ganska kort.
Mm.
Om man är lite projekttrött, man vill ju ha ett långsiktigt hållbart. Vad skulle du säga nyckeln som fick Borlänge att tacka ja?
Dels så tror jag att det var den situation man hade bland en hel del ungdomar där det var ganska ansträngt och det fanns en stor bekymmer med unga människor som levde i ett utanförskap och hade skolproblem och även kriminalitet och drogrelaterade problem. Så det fanns ett verkligt behov. Men som sagt, man kan reagera och agera på väldigt många olika sätt. Det vanliga eller ska man säga, traditionella är väl att polisen gör sitt, skolan gör sitt, socialtjänsten gör sitt och alla pratar om att man ska samverka. Och det var nog i det fönstret som Borlänge letade efter ett sätt att verkligen kunna effektivisera en förändring. Det gör många kommuner, men att gå från ord till handling är också en process. Så där tror jag faktiskt att det finns den enkla förklaringen i många av de här, kan man säga, mer utanför boxen processerna. Att det finns ett personligt engagemang. Det finns en ledare som kan gå över gränserna. Det finns politik och ledare inom politiken som är modiga att kanske säga det som eventuellt skulle kunna bli politiskt kontroversiellt. Men som har en övertygelse om att vi kan inte fortsätta göra mer av det vi redan har gjort och inte lyckats. Vi måste våga göra annorlunda. Och det är, tror jag, den både enkla och komplexa svaret till varför Borlänge lyckades och tog sig an sättet att involvera lokalsamhället.
Bra, tack. Jag tänker, vad är det som vi kommer ut till det? Vad är det unika med programmet just det, skulle du säga, utifrån din horisont som har varit med så länge och sett det på insidan så på ett genuint sätt? Vad är det som är unikt?
Egentligen är det inte så märkvärdigt, Leif. Och det kanske låter som om jag tar, på tal om programpunkten av egen kraft. Och vad som döljer sig under ytan, så är det faktiskt så här att det är inte så märkvärdigt. När det kommer till kritan så finns det nog ingen som skulle misstycka att varje människa har ett värde och en rätt till en egen framtid. Där man har relationer som bär en framåt tills man är redo att kanske få sina egna familjesammanhang. Man behöver utbildning och man behöver jobb. Det finns ingen som tycker att det är konstigt. Och att någon skulle vara undantagen det. Det svåra är att få ett samhälle att fungera inkluderande och göra det gemensamt. Det är inget hokus pokus, Leif. Det är inte det. Och det svåra är att öppna upp alla insatserna runt barn och unga och runt våra, kan man säga, mänskliga behov. Att gå gemensamt, att göra armkrok helt enkelt. Och det är att ha en människosyn i grunden. Att alla är lika mycket värda. Att ha en syn att inkludera personer och göra det tidigt. Att se de här barnen och se de här ungdomarna. Och att säga, jag ser att du ser, jag ser dig. Jag vill bara säga det. Och här finns jag. Och då finns det olika insatser. Det är skolan, det är fritiden, det är familjesammanhanget. Det är att få en arbetsplats. Jag tror att den grundläggande synen på människor och människors värde är det bärande.
Mm. Ja, intressant. Vad hände sen då när vi kom igång? För du var ju väldigt, vad jag förstår, inkluderad i en slags rådgivningsfunktion med Borlänge kommun. Stämmer det?
Ja, alltså det som var min roll var ju att jag tillsammans med då den socialtjänstens ledare och även socialtjänstens valda politiker i socialnämnden tog den här processen från orden och från idén till att systematisera hur det skulle kunna projekteras med kan man säga de socialsekreterare som hade de här barnen som ärenden eller som hade barn som de visste skulle kunna bli ärenden som det fanns orosanmälningar kring och som man befarade skulle behöva insatser och att kunna ge den här öppenvårdsinsatsen skulle naturligtvis både gynna barnet men också hela samhället. Och den processen pågick faktiskt i flera år. För så långa ställtider är det. När människor ska, kan man säga, få ett annat mindset och ett annat sätt att göra sig redo för en samverkan som inte ska försvinna i och med att själva programmet och själva insatsen försvinner. Det här är ju på tal om hållbarhet och långsiktighet något som ska finnas kvar. Någonting som i systemet förändrar sättet att se på hur vi finns för unga människors framtid. Och det är en roll som har en, vad ska man säga, en bäst före datum. För det ska bäras där det ska vara kvar. Du nämnde ordet projekttrött. Och jag tror att det är väl en av riskerna idag med det moderna sättet att introducera olika projekt. Och att det kommer och det går. Och ingenting består. Det blir inte kvar så att det finns kvar i systemet. Även om det har varit hur bra projekt som helst. Och då kan människor bli väldigt trötta för man upplever att det blir för förändringstempot blir för stort så att man får aldrig riktigt sätta en verksamhet över tid.
Just det. Jag tänker på det här med den nya socialtjänstlagen. Jag vet inte om den är beslutad, men jag läste i höstas om en proposition som handlar om att kommunerna tar ett ökat ansvar för det socialt förebyggande arbetet. Jag vet inte om du är inblandad i det, men det jag är nyfiken på det är naturligtvis att kommunerna, de gör det som de har uppdrag att göra inom SoL, socialtjänstlagen framför allt. Och då tänker jag att här finns en möjlighet att ha en öppen dialog med flera kommuner. För det är ju där knuten ligger lite grann. Hur stort ska man tänka? Social prevention är ju ett väldigt stort begrepp. Mm. Man jobbar ju redan, säger man, på social prevention på olika sätt, förebyggande. Så att jag tror ingen kommun skulle säga nej, vi jobbar inte förebyggande, utan jag tror alla säger vi jobbar redan förebyggande.
Mm.
Har du någon kommentar kring lagstiftning, socialtjänstlagen, men hur man tänker som socialchef? Har du någon insyn i det, hur man tänker kring det?
Nej, men jag håller med dig. Det självklara svaret att socialtjänsten ska jobba förebyggande. Det ligger i uppdraget och det är synsättet som har präglat svensk sociallagstiftning sedan, ja, man kan säga verkligen tidigt 80-tal när vi fick den nya socialtjänstlagen. Den socialtjänstlagen som alltid naturligtvis revideras utifrån att verklighet och omvärld förändras. Det som man kan då, gränsdragningen förebyggande arbete och vilken myndighet och vilken organisation som ska ägna sig åt det är ju egentligen den springande punkten i det vi pratar om när vi pratar samverkan på riktigt. Vi har som sagt varit självklart och nödvändigt organisationer som är dels lagstiftningspräglade myndigheter som är det, och utförandet är också inom de olika disciplinerna och myndigheterna och nämnderna. Och alla vet att det finns ingen socialtjänst i världen som fixar det ensam. Alla polismyndigheter vet att det finns ingen polis som fixar brottsligheten ensam. Utan alla vet att vi behöver samverka. Och sen när vi sätter ner foten och säger, det här ska vi göra. Vi ska allokera ekonomi och mänskliga resurser. För det här tror vi ger mest effekt. Både att vara tidigt ute. Att komma för sent så tidigt som möjligt. Och det är ett grannlaga arbete. Jag vet att när jag jobbade som socialchef så pratade vi om hur identifierar vi barn och unga människor redan i förskolan. När börjar vi se som professionella att det här är ett barn som är i riskzon? Hur bemöter vi föräldrar till barn som har bekymmer som vi kan se? Och hur tar vi initiativ för att visa att vi är ett stöd och inte kränker eller går över integritetsgränser? Hur gör jag som granne när jag ser att min granne har barn som far illa? Hur kommunicerar jag med socialtjänsten? Hur kommunicerar jag med förskolan? Det här är riktigt, riktigt, riktigt utmanande och svåra frågor. Och där är professionen lika sökande som du och jag skulle vara om till exempel din kusins barn får illa. Mycket, mycket svårt.
Mm.
Och därför så är, jag ser det som skälet till att vi dröjer med interventioner och aktiviteter och samtal. Därför vi tycker att vi inte har med saken att göra förrän det nästan har gått för långt. Eller till och med har gått så långt. Och med det menar jag att det är ett barn som har hamnat i en sån belägenhet. Att det blir barnet som är problemet.
Mm.
Är du med mig?
Absolut. Jag ryser lite grann. Jag får så här gåshud av obehag. Utifrån att säga att barnet är problemet. För jag tänker sedan många år, när vi säger att barnet är problemet, då har vi ett verkligt problem. För då har vi ramlat av vägen.
Mm.
Och då har vi slutat att relatera till oss själva som orsaken till problemet. Om jag säger vi i vuxenvärlden, och då inkluderar jag alla föräldrar och alla professionella och alla vi vuxna som ska vara förebilder för våra barn. Så att,
och har ett ansvar.
Och ha ett gemensamt ansvar som vuxna. Ja. Snarare än att tänka vi och dem som vi vet inte fungerar. Utan vi och vi, om det bara vi som finns då.
Jag är övertygad om att vi vet inte, vi människor, varken du eller jag eller någon annan, när vi i ett människomöte är den avgörande punkten. Mm. Den avgörande människan och mötet som hjälper en person att se sitt eget värde eller se alternativen eller uppfattas som ett stöd. Det vet vi inte. Det vet vi inte förrän den människan möjligen återvänder och säger det var du och det var den situationen där jag upptäckte att jag kunde göra något annorlunda. Och det är det vi vill göra med det här programmet när vi möter barnen. Att de upptäcker att det var där, det var då. Det var då jag såg att jag kunde välja något annorlunda än det jag befann mig i för att få ett liv som är för mig. Och som är gynnande för mitt fortsatta liv och för mina egna barn. Det vill Ljuset Risk-metoden erbjuda unga människor. Parallellt med det så skulle jag säga att engagemanget som vi då söker med volontärer, med professionella från olika organisationer, så är de också människor som faktiskt själva kan uppleva att det är ett möte med ungdomarna och med sig själv som ger dem tillbaka. Ja. Inte bara att man har gett till unga människor, man har fått tillbaka något som också gynnar dem som blir mer, ska man säga, levande i sitt eget liv. Därför att man har väldigt mycket gått tillbaka av att se att man har fått betyda så mycket för en annan människa.
Ja, det får mig att tänka på. Jag var ju i, som du vet, i Belgien i höstas i oktober. Och det blir väldigt tydligt när de själva säger att det här är win-win-win. Det är både ungdomarnas förändrade egen syn och större självkänsla. De kan ta en inriktning i sitt liv. Det är professionella som får en ny boost, kan man säga, kompetens. Det är en slags fortbildning för professionella och volontärer för alla möjliga ställen. Som får en förnyad kraft och energi utifrån sin roll. Så det är win-win-win, säger de. Och det är precis det du säger, vad som var i Borlänge också, vad jag förstår.
Mm.
Och det är nog ingen som har forskat på. Jag vet inte, men Stig Arne Berglund och Per Vitturen har ju haft fokus på ungdomarnas resultat.
Mm.
Men här är det ju ett mycket större resultat än ungdomarna själva, vad jag förstår, utifrån vad du berättar.
Mm.
Och jag undrar, det skulle vara intressant att koppla ihop det med någon som har en sån bred syn på samhällsutveckling och psykisk ohälsa. Det vill säga koppla, vad är det då som gynnar de barn som blir inblandade i eller inbjudna till ett sånt här sammanhang? Och att både tänka långsiktigt och jobba, samarbeta med en hel region, kanske inte kommun eller kanske en region med flera kommuner. På en helt ny nivå börja tänka nytt kring vad funkar långsiktigt när det gäller psykisk ohälsa, och drogmissbruk och kriminalitet. Ja.
Det jag också tänker har, ska man säga, bärighet på de ord vi använder i, framförallt i förhållande till klimatförändringar idag. Så tycker jag att vi också ska använda de orden i det här sammanhanget som kanske känns mer greppbara idag. Och det är att tänka hållbarhet kring ett människoliv.
Mm.
Vi skulle idag tycka att en punktinsats för vår värld städa väggrenar en gång vart tionde år, då har man gjort en punktinsats. Det vi pratar om är ju egentligen, och det jag vill fånga är tidsandan, att göra saker hållbart. Att göra saker för människor, både när det gäller hälsa, fysisk hälsa,
Men också psykisk hälsa utifrån att man har en framtidstro. Många unga människor kan ju uppleva både klimatförändringar och möjligheten till bostad eller arbete känns som om det inte är möjligt. Och en del unga människor som lever i riskmiljöer och är i en idé om sig själv som det är knappast lönt för mig, för mig finns det ingen plats. Så finns det en väldigt allvarlig signal kring hur världen och vi som har ansvar inte ser den här unga generationens framtid som en del av det hållbara samhälle som vi alla vill leva i.
Mm.
Och där tror jag alla insatser som görs måste ha ett sånt kännetecken att det är för framtiden.
Ja.
Man får lov att tänka att det är ingen punktinsats. Jag läste idag idén om ett arbetssätt som man har använt i Köpenhamn/Danmark. Där man väldigt tidigt har identifierat barn och ungdomar som lever i en riskfylld miljö och ett utanförskap. Och att man helt enkelt har ett stort engagemang för dem i hela deras uppväxt. Och att deras möjlighet att se alternativ blev väsentligt förändrad. När man kommer i den tiden i livet att man ska välja bort det som inte har varit gynnande. Även om man kommer från en miljö där det har varit väldigt mycket kriminalitet eller utanförskap. Så vi har kraft och möjlighet att göra det. Vi är fantastiska, vi människor. Så är det.
Jag tänker också att det är ett rikt land med alla förutsättningar. Vi har ju jag har kontakt med flera organisationer och i näringslivet finns det företag som letar efter samarbetspartners på ett sånt sätt som gör skillnad för många ungdomar. För jag vet att det finns många där ute. Och det är det vi håller på med i det här arbetet. Och därför är dina insikter och din berättelse om vad som gjorde att Ljuset Risk kom till Sverige första gången. Det var två program som leddes. Och hur du tänker, för det var ju du som tog dig hit. Och jag tänker att nu finns det förutsättningar att fortsätta med fler program. När man väl hittar rätt region eller rätt område eller rätt kommun som är nyfikna nog att titta närmare och komma till ett politiskt beslut. Om man är enad och öppna upp för att samarbeta med lokalsamhället på ett nytt sätt.
Mm.
Ja. Är det någonting mer som du minns från den tiden i Borlänge eller någonting annat du vill lägga till som du tycker som lyssnarna skulle kunna höra eller behöva höra? Är det någonting annat du tänker på?
Nej, men jag tar den där stafettpinnen som du säger. Vem skulle kunna ta det vidare och göra omtag? Och det är ju faktiskt så här att det är människor. Det är människor som behöver människor. Och det är människor som har en ansvarsroll eller en position där man kan ha ett gränsöverskridande ledarskap. Det vill säga att man vågar göra det här som Borlänge gjorde. Att visa att vi har ett behov av fler människor och organisationer runt en ung människas framtid. Och att öppna upp och bjuda in och starta den processen. För då kommer man att upptäcka att det finns människor överallt. Som dels har varit i gränslandet att själva inte kanske fixa det här med att få en trygghet i framtiden. Som vet att det betyder något, att det finns en arbetsgivare, att det finns en lärare, att det finns en granne, att det finns någon kompis mamma eller pappa att det finns människor som finns för människor. Och de har ibland företag, ibland är de politiker, ibland är de lärare, ibland är de i idrottsföreningen, ibland är de vart man än vänder sig, på gymmet eller vart de kan vara. Och de finns. De finns, men de behöver känna att det finns något konkret och en inbjudan från de som har ansvar. Så gränsöverskridande ledarskap, de behöver vi hitta. Och vi som vill berätta om det här och möta människor som har den här rollen behöver också fortsätta att tro på att vi är förmögna att skapa framtid för alla unga människor och för alla människor.
Just det. Programmet börjar gå mot sitt slut och jag vill bara säga att jag får en förnyad kraftenergi på tro på att det här kommer att hända tack vare din vad ska jag säga, beskrivande berättelse om din erfarenhet och bakgrund. Och jag får ju förnyat hopp när jag hör dig. Så att vi tar armkrok på olika sätt med olika människor och förr eller senare kommer vi hitta människor som tycker att men det här är tillräckligt intressant för att ta nästa steg. Låt oss ta reda på mer. Och kanske åka till England eller Belgien och titta närmare på hur går det till. Hur gör vi? Till den stora frågan. Tack så mycket Anneli Wallfelt. Är det någonting mer du vill lägga till? Annars så är vi tacksam för att du varit med så den här timmen.
Tack själv Leif, och jag ser fram emot fortsättningen.
Mm. Du, jag ser dig som rådgivare i bakgrunden där när det blir dags. Om det bränner till, då kan jag tänka mig att vi slår en signal till dig för lite tips och råd. Om det är okej för dig?
Absolut. Välkommen.
Mm. Bra. Det var allt från oss idag på Av egen kraft med Radio för den här gången. Tack för att du lyssnade på programmet Under ytan. Ansvarig utgivare är Louise Palma-Girre, som sponsras av Betongfabriken Coworking-kontor i Sigtuna. Tack ska ni ha.